Här börjar Den heta lågan av Barbara Cartland, översatt av Tora Bergengren, inläst av Monica Einarsson för Saga. Första kapitlet. Jag ser förskräcklig ut. Mona stod på knä på bänken i kupén och stirrade på sig själv i spegeln. Hon var alldeles för mager och hade djupa mörka skuggor under ögonen. Jag är allt för uppklädd också, tänkte hon, och tog bort diamantbråsen från axeln. Sen tittade hon på den några ögonblick innan hon hastigt stoppade ner den i handväskan. Men det var inte dess skönhet hon tänkte på. Så tydligt hon kunde minnas när Lionel gav henne den. Det hade varit i Neapel. De hade ätit middag och strax före midnatt hade de gått ut på den breda marmorterrassen. Mona hade lagt händerna på den svala stenbalustraden och sett ut över stadens alla ljus nedanför. Är du lycklig, älskling? Frågade Lionel lågt. Hon hade vänt sig mot honom. Det behövdes inga ord. Han kunde läsa svaret i hennes ögon, i hennes förväntansfullt skilda läppar. Lionel hade kysst henne och för ett ögonblick hade de klängt sig in till varandra och Mona hade slutit ögonen av lycka. Sen hade han släppt henne och tagit fram ett rosa läderetui ur fickan. Till dig, min älskling. Hon hade öppnat ögonen för att tacka honom. Men det var svårt att inte hellre se på mannen hon älskade än presenten han gav henne. Hon hade öppnat etuiet och flämtat till. Åh, den är fantastisk. Sätt på mig den. Han hade satt fast den vid urringningen, långt ner mellan hennes bröst. Den passar dig, sa han. Hon hade tänkt mer på beröringen av hans fingrar än på hans present. Jag önskar den kunde sitta där för alltid, viskade hon. Jag önskar vi kunde stanna här för alltid. Älskling, jag kan tänka mig bättre ställen. Inte fullt så offentliga, skrattade han och hade brutit förtrollningen så att hon också skrattade. Så underbar Lionel hade varit den kvällen. Hur gammal hade hon varit? 19. Nej, 20. För 5 år sedan. Så länge sedan det verkade nu. Så förlorad den där skälvande, andlösa lyckan. Mona blev plötsligt medveten om att hon fortfarande stod på knä och stirrade på sin egen spegelbild med oseende ögon. Hon reste sig och stödde sig mot väggen. Än en gång såg hon sig i spegeln. Bråsen var borta, men det gjorde inte så stor skillnad. Hon kunde inte ändra skärningen på sina kläder, silverrävarna, den elegans med vilken hennes gyllenröda lockar låg mot kinderna. Varje tum skrek ut att hon var en dam av värld. Hon visste precis hur uppseendeväckande hon skulle verka i Little Cobble. Hon gjorde en grimas åt sin spegelbild. Nå, vad spelade det för roll? Men hon tog bort orkidéerna från pälsen hon hade över axlarna. Du som gjord för orkidéer, hade någon sagt till henne en gång. Hon hade glömt vem det var, men det var kanske sant. Orkidéer var meningslösa, vackra blommor utan doft. Det är jag, tänkte Mona. Någonting dekorativt utan själ. Sen skrattade hon högt åt sig själv. Så allvarlig jag har blivit, och så urtråkig. Hon kastade en blick ut genom fönstret. Hon skulle vara framme om 5 minuter. Hon såg ut på det grå vädret med dimma borta vid horisonten. Typiskt engelskt väder, sa hon till sig själv. Det är lika bra att jag vänjer mig vid det. Lustigt att tänka på hur länge sedan det var hon sist hade upplevt en engelsk vinters fuktiga kyla. 4 eller 5 år sedan hon hade varit hemma. Det var svårt att veta säkert, men hennes mor skulle kunna tala om det exakt. Vid tanken på modern gjorde Mona en otålig gest. Här fanns den verkliga anledningen till hennes självkritik. Älskade mamma, så ivrigt hon väntade nu, med den gödda kalven slaktad inför den förlorade dotterns återkomst. Och vad ska jag säga till henne? Frågade Mona sig själv. Mor, jag har syndat inför Gud och inför dig. Det skulle åtminstone vara sant, men skulle hon säga sanningen? Hade hon inte inom sig planerat att säga att hon hade kommit tillbaka för att bistå sitt land? Det måste finnas arbete för varje engelsk.